Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra, med mig, Robert.
Och mig, Erik. Idag ska vi ha ett ämne, Robert.
Idag ska vi prata om innovation.
Ja, och för att göra det ännu bättre så har vi bjudit hit en gäst. Välkommen Katarina Sandberg.
Tack så mycket.
I korthet, vem är Katarina Sandberg?
Katarina Sandberg är född och uppvuxen här i Linköping. Nu vd på Lead Inkubatorn i vår region med kontor i Linköping och Norrköping. Med förflutet på Sectra i väldigt många år. Innan dess så pluggade jag på universitetet här.
Så vi börjar med en väldigt basal fråga. Så här. Vad är egentligen innovation om du skulle beskriva det?
Väldigt bra fråga och inte helt enkelt skulle jag säga ändå att svara på. Men det vi säger hos oss på Lead är att innovation, det är när man ser någonting nytt som inte finns väldigt mycket av runt om oss. Utan det kan vara en helt ny lösning tekniskt, men det kan också vara en ny affärsmodell, kan vara en ny innovation. Men någonting nytt.
För någonting som, när jag hör innovation då tänker jag så här, åh, stora uppfinningar, alltså glödlampan och liksom internet, det är innovationer. Men hur nyskapande behöver en sån här idé vara?
Ja, men det är väl det som jag skulle vilja att man breddar där. För det är så, första gången jag tänkte innovation så är det också de stora sakerna. Men det behöver inte alltid vara stort. Det kan vara i det lilla man ser en innovation också. När man kan göra någonting snabbare eller mycket mer ekonomiskt gynnsamt. Att man kan vrida på en lite i det lilla som ändå blir någonting nytt.
Eller använda något existerande på ett nytt sätt.
Precis. Koppla ihop två existerande saker som sen löser något annat. Kan också vara innovativt.
Hur gör ni då på, när någon kommer med en idé till er, hur förädlar ni den här idén som de har någonstans? Hur får man en idén vidare?
Det är ganska olika kan det vara beroende på i vilket stadie idén är. Vi träffar, hälften av idéerna vi träffar är oftast väldigt tidiga idéer som kan vara ett teknikframsteg inom en forskning till exempel. Då handlar det väldigt mycket om att se teknik söker marknad. Finns det ens en marknad och var finns den marknaden? Det kan ju finnas många marknader för ett tekniskt framsteg. Men då gäller det också att välja vilken ska vara min instegsmarknad. Och vi är väldigt fokuserade, hos oss det är olika i olika inkubatorer, men vi är fokuserade på var kan du hitta din första affär. För det är först när du har fått en betalande kund eller någon som har skrivit i alla fall ett letter of intent, för det är väldigt tidig forskning så kanske du inte har något att sälja än. Det är först då du vet att någon verkligen är beredd att betala. Att du, det måste vara need to have, det kan inte vara ett nice to have, för då kommer du inte att sälja det.
Den tror jag är ganska värd att ta med sig för sitt eget också någonstans. Ibland så när man tittar på idéer så det här är en idé. Så ja, men istället för att bredda idén och klöta att det är en idé, vad ska du använda den till så att du kan sålla? För att idéer finns det ganska gott om, men vilka ska du faktiskt agera på?
Ja, och också vi har någon som driver bolag hos oss just nu som kom in med en teknisk lösning, men med det är många tankar om hur den lösningen ska användas på supermånga olika branscher. Och då handlar det jättemycket att den personligheten smalna ner. Så det är jättebra att du har jättemånga olika spår, men vilket igen ska vara din första marknad? Så i det här fallet, han gick från att vara all over till en instegsmarknad som nu blev ridstövlar, som är ju väldigt smalt.
Ja.
Ja.
Det beror på modell och storlek. Ja.
Hans grej är att han kan ändra storlek.
Men då har vi pratat igenom de här med så kallade fallgroparna. Titta mer på fallgropar från att ta en idé till någon slags verksamhet, någon slags på riktigt, vare sig det är här eller personligt. Men vilka typiska fallgropar har du sett?
De är ju tyvärr ganska många. Dels så ska tekniken hålla. Men det kan ju också ibland vara en befintlig teknik, så den vet man att den finns. Då gäller det som sagt att hitta att du verkligen har det nidet. Du hittar din första kund. Jag var ute på ett bolag som heter Alumni-bolag som har drivit upp sitt bolag via oss. Som sa, man måste vara lite idiot för man måste ha sjukt tålamod. Man ska kunna ta 700 nej för att ändå tänka, jag går ut en gång till. Och på 701, ja, där satt den. Så ett, jag skulle säga att det kräver otroligt mod att våga hoppa från någonting som är tryggt till att driva något eget. Men sen tålamod, alltså du måste vara envis som 17. Och jag skulle säga att det vi ser är att man måste våga hoppa ut och fråga och be om hjälp. För det är ju verkligen inte de bästa idéerna som vinner. Det är ju oftast de bästa teamen. Och det kan vara väldigt svårt. Kommer du tidigt? Många som kommer tidigt till oss är ju själva. Jag har världens bästa idé. Eller ett forskningsresultat. Det var okej. Men du kan inte själv komma till oss. Vi vill att du hittar en kompis. Mm. Och antingen så gör man det själv. Och så kommer man till oss igen. Eller så kan man få hjälp med det. Att vi försöker matchmaka in kompetens. Och då handlar det jättemycket igen om det här med teamutveckling. Ta inte någon som är precis likadan som dig själv. Ta gärna någon som är lite annorlunda, för då kommer ni att komma längre. Mm. Sen kan det vara rätt jobbigt, för då ska du också skava av lite kanter på varann innan det rullar. Men då har vi också en affärscoach som är väldigt duktig på ledarskap och både team och personligt ledarskap, som kan vara med och stötta och hjälpa i det.
Ja, det där vet ju vi väldigt mycket om eftersom vi är väldigt olika och liksom... Vi hade ju skapat av det här innan vi började jobba tillsammans.
Tror det var nog tur.
Det mesta i alla fall.
Mm, det var nog tur det.
Så det är bra.
Ja, men det där är spännande. Jag brukar säga att den bästa kollega jag någonsin haft var när jag fick gå in till min chef och lista upp allt jag tyckte var tråkigt. När jag hade mycket att göra. Ja. Och den listan lös man sen ut en tjänst på. Och jag bara, ingen som kommer söka den här tjänsten. Men det var det. Mm. Och det radarparet som vi kunde bli, det var ju fantastiskt när vi hade skapat av kanten. Mm.
Nej, men det handlar ju mycket om att liksom komma på det. Att det jag tycker är tråkigt, det finns någon som tycker det är kul. Erik drar alltid exempel med bokföring, för det tycker han är skittråkigt. Men det finns de som trivs och jobbar med det, och jag tycker det är ganska kul. Mm. Och det finns väldigt många som jobbar på den typen av byråer som tycker det är kul. Så det är bra att det finns den hjälpen att få också. Mm. Och att man känner att man har en idé, det finns någonstans att gå där jag kan få hjälp med det här som jag tycker är tråkigt eller jobbigt. Och bara att starta ett bolag är ju en djungel i sig, skulle jag vilja säga. Efter att ha gjort det själv.
Men där finns ju också hjälp att få. Det tycker jag vi är dåliga att prata om. Mm. Både hos oss, men även Nyföretagarcentrum här, som finns här i stan. Och Almi. Mm. På Nyföretagarcentrum kan man ju verkligen få konkreta råd och stöd i ett, jag tror till och med hur man fyller i vissa av blanketterna. Liksom. Mm. Och det tror jag folk vet för lite om. Att man behöver inte göra det själv. Och det är lite det vi brukar prata om hos oss. Du kom upp och fråga. Du behöver inte göra resan själv. Vi kan lite ta dig i handen och vara med och hjälpa dig på vägen. Mm. Sen måste man själv vilja. Och det, för ibland kan vi också säga, jag har en jättebra idé. Kan ni se till att det går bra? Nej, det kan vi faktiskt inte göra.
Men om du skulle lista de viktigaste sakerna som Lead kan hjälpa till med, eller någon av de här andra, vad skulle det vara för några saker då?
Jag skulle säga, hos oss så handlar det jättemycket om att vi har erfarna affärscoacher som har gjort resan själva. Mm. Som har redan varit i både good and bad, som kan ge dig tips och råd på vägen. Mm. Och med att man har mycket seniora människor som har gjort det, så har man också ett stort nätverk. Så vi har ett stort nätverk av både kompetens och även kapital om det blir aktuellt. Så man kan koppla ihop det. Mm. Sen har vi en del processer, metoder och verktyg. Så jag pratade om need innan. NABC pratar vi mycket om. Det handlar om need, det handlar om approach. Mm. Approachen har alla, jag har världens bästa lösning. benefit, vad är nyttan med just din grej? Mm. Om det finns andra kompletterande saker på marknaden. Mm. Vad är det som gör att din sak är bättre än någon annans? Mm. Och competition, C. Och det är också många som säger, nej, men det finns inga konkurrenter. Mm. Då har du nog ett problem. Mm. För antagligen finns det ingen marknad. Mm. Så att se att jo, det finns ett par konkurrenter här, men vi är nog bättre än de konkurrenterna, eller kompletterar den konkurrenten på ett bra sätt. Mm. Bra, snacka gärna med den konkurrenten lite, kroka arm om du kan. Mm. Men se till att lära känna dem i alla fall, så du vet vart de finns.
Mm. Jag vill backa bara två, för det var intressant att du sa det här med det finns hjälp att få och folk är lite rädda för det. Jag tror det är ett allmänt tips till folk som sitter, vare sig man, nu pratar vi mycket innovation, folk som har stora idéer att bygga företag, men även innovation på inom företag, att ändra arbetssätt eller privat. Folk är så här, åh, den här idén, tänk om någon stjäl den. Men med tanke på att få idéer som blir någonting, så visst, du kan bli av med en idé och så vidare, men oftast är ju inte, precis som du sagt flera gånger, oftast är det ju inte idén som är knäckgrejen, utan det är ju att kunna exekvera på den. Mm. Och att hitta någon att bolla det med, att jobba med det, och inte vara så rädd för, jag tror många, speciellt i företag, är rädda för att, fast då blir det ju inte som jag har tänkt mig, det blir inte den här grejen jag kommit på, nej det blir någonting bättre, ha tålamod, och är det så att de ändrar det för mycket, då finns din idé fortfarande kvar och du kan gå någon annanstans med den, den försvinner inte bara för att någon annan vidareutvecklar den, eller försöker vidareutveckla med det.
Nej, jag är helt enig. Jag tror generellt att vi är på många sätt, oavsett om det gäller privatliv eller i företagande, ganska ofta för rädda för att be om hjälp.
Mm. Mm-hmm.
Och upplevelsen som jag har, vi kör ett program i grupp, 10-15 idéer per termin, där vi har till och med en call day. Liksom. Och det handlar inte om att de ska ringa och sälja, det handlar om att de ska marknadsverifiera. Ring och kolla, vad har de för problem där ute, där du tror att du ska ut med din idé.
Mm.
Och det är ju för de flesta otroligt läskigt. Att skriva den där listan om vem jag ska ringa och sen lyfta luren. Men jag skulle säga, i 95% av fallen när man ringer och säger jag skulle vilja lyssna lite med dig eller kan du hjälpa mig? Så säger folk, ja, absolut. Så att våga ta det där samtalet, det är väl en uppmaning som man kan ge de flesta.
De flesta tycker ju om att bli lyssnade på och få berätta om sina problem. Det är ju...
Och många tycker om att få hjälpa till.
Ja,
det att också. Att liksom känna sig behövd är ju en jättestor drivkraft.
Mm. Och det blir lite det vi sa förut, det här som du beskrev problemet, att de kommer med en idé och så här, kan ni fixa den? Mm. Det är samma sak åt andra hållet, att ja, jag har ett problem, kan ni fixa det åt mig? Så att det är egentligen exakt samma sak som jag in på, fast i en positiv mening den här gången.
Ja.
Trots allt.
Jag har jobbat med väldigt många som är väldigt innovativa, som jag tycker då, och kommer mycket bra idéer så här. Hur skulle jag kunna jobba med mig själv för att bli mer innovativ? Har du några liksom så här tips och tricks eller råd hur man kan gå tillväga?
Oj, det där var en svår fråga.
Mm-hmm.
För jag är nog kanske själv inte den mest innovativa i grunden, tror jag. Där tror jag också egentligen det handlar om att gärna kroka arm med någon mer.
Mm.
Om man själv inte är idésprutan,
mm.
att kroka arm med någon som man upplever är det. Och så här, kan inte vi sätta oss och spåna en halvdag?
Mm.
För då kan man ju också få draghjälp.
Mm.
Jag är nog också egentligen den som är bättre på att sitta där bredvid, att plocka ner den där idésprutans idéer. Så här, fast det där du sa nu, skulle inte det kunna vara något att göra så här med? Men det handlar nog om att försätta sig i många situationer där man kanske är lite utanför sin comfort zone.
Mm.
Våga hoppa ut i lite, så här, det här har jag aldrig gjort för, det är lite läskigt. Ja, men jag hakar på den workshopen eller det mötet. För då får du nya inspel liksom, och nya influenser som kan göra att man kommer på nya grejer.
Hur jobbar du med din innovation?
Men min egen innovation vet jag inte riktigt. Det handlar nog mest om att vara nyfiken på saker.
Mm.
För att våga hoppa in i nya grejer som man inte har varit med om förut. Sen om det alltid leder till innovation, det vet jag inte. Som organisation på LEAD så är vi... vi gillar att testa nytt och ändra och skruva på saker.
Mm.
Och det är ju kanske om det är innovation eller ständiga förbättringar, det kan man ju diskutera.
Vad skulle du säga att skillnaden mellan innovation och ständiga förbättringar i så fall?
Innovation, då tar man ett större kliv. Då förbättrar man inte bara lite hela tiden, tror jag. Det där är spännande. Jag drev ett projekt ihop med primärvården här i Östergötland.
Mm.
Där de skulle skriva fram en forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategi. Och kom på att, fast vi vet ju inte vad innovation är. Kan ni komma och hjälpa oss med det? Och då landade vi väl egentligen i det att det innovativa är när det tar ett större kliv. Det kräver en större förändring.
Mm.
Och det kan ju vara svårt i vissa organisationer, så är det ju. Det kräver mod.
Ja, men verkligen. Har du något praktiskt exempel på vad ni har testat liksom, för att öka idégenereringen?
Ja, men dels så det finns flera initiativ i Sverige där man har kört så här utmaningsdriven innovation.
Mm.
Där man ställer en grupp människor inför ett antal större utmaningar.
Mm.
Och så får de sitta i som i workshopgrupper och spåna runt det. En utkomst av ett sånt tillfälle vet jag att det var två befintliga bolag här i Östergötland som hade problem. Men de hade en massa restprodukter som de inte riktigt visste vad de skulle göra av.
Mm.
Och det slutade med att två av de bolagen gick ihop och skapade en ny produkt av de två restprodukterna. Och det är en typisk innovation. Istället för att det, man slänger två olika saker i restströmmar så skapar man något nytt.
Ja. Och det är ju också miljödrivet.
Ja,
också,
att verkligen. Det är jättebra cirkulärt.
Att faktiskt använda det som blir av.
Mm. Tyckte det var en kul idé också bara på ett företag att sätta ett team eller blanda upp mellan team på en avdelning och säga: tja, om vi skulle göra våran byggprocess en tiondel så alltså, 10 gånger snabbare eller vad det blir. Hur skulle man göra då? Mm. Saker som när man sitter och pratar om det är omöjligt eller det är, man talar ofta om så här, små procenter bättre. Mm. Men om man verkligen går aggressivt åt andra hållet. En sån typ av utmaning ska vara jättespännande att kasta ut i ett företag. Eller vad man nu har för några grejer man gör.
Och det du sa nu, att sätta, för det är då det händer skulle jag säga, när man sätter sig lite mer tvärdisciplinärt. Det är inte bara ens egen lilla avdelning, utan vi plockar in från olika avdelningar och så sätter vi oss ihop. Mm. Och det är ju kanske ofta de bolagen, tror jag, som sen går bäst. För det man sparar i ena änden kanske genererar massor dilemman i en annan ände. Mm. Men om man sätter sig tillsammans och säger, ja men om vi gör den här förändringen, då kommer vi kanske få lite extra jobb, men vi sparar 70% här borta, men då är det värt att vi gör lite extra. Och då är man också med och man får med hela gänget på det. Mm. Så just det här tvärdisciplinär, och det är ju LiU, universitetet har ju varit historiskt sett väldigt duktiga på tvärdisciplinär forskning. Mm. Ja, men bland annat uppe på CMIV, där det sker mycket forskning kring flöden i hjärta och så här, forskning relaterat till vård och teknik inom vården. Men där vet jag att man hade flödesingenjörer från teknisk fysik som hade räknat på flygmotorer. Liksom. Ja, men det är hur flödar bränsle i en flygmotor och hur flödar blod i ett hjärta. Det är inte säkert att det behöver vara jättestor skillnad. Liksom. Så där vet jag att det hände spännande saker när man kopplade ihop det på den ledden.
Det är en kollega som han pratar mycket om. Man håller på med inom test, mjukvara testning. Han pratar mycket om det här. Ja, men det här med att rapportera testning. Vi är ganska ny som bransch, mjukvara nytt. Men sjukvården har funnits i evigheter. Och de har mycket svårare att rapportera vad de har gjort. Och det är mycket mer abstrakta observationer. Men de lyckats med det och hållit på att förädla det mycket, mycket längre. Så tittar man där kan man hitta metoder som vi bara inte har fångat upp än. Som antagligen funkar mycket bättre för vårt. Jag tycker det är ett intressant sätt att resonera.
Mm. Och då kan det bli som en innovation in i den branschen.
Ja. Ja,
men så att man tar en befintlig lösning egentligen. Ja. Men man lär av någon som redan har gjort det.
Ja, men precis. Det tycker jag också lite grann, när du pratade om, du sa att du inte var så innovativ. Just apropå på människor. Jag som är en traditionell idéspruta, jag är inte spelat innovativ utan en sån som dig som kan, men där! Alltså, jag brukar ibland, det blir lite farligare för person nummer två, men för det låter nästan lite nedbrydande, men inte poäng, utan någon som kan fånga och driva det vidare och säga av alla de 10 sakerna, den där, där kan vi vara och peta. Robert är ju den personen för mig, av oss två.
Jag vet inte hur många gånger du har sagt, jag hade en bra idé igår. Och sen kan du inte säga vad det var. Men annars när vi sitter och pratar, du säger, men där var den. Och så bara, jaha, var det den? Ja. Det händer liksom väldigt ofta i det här, liksom att du kastar ur en massa saker och så ser man vad som landar. Och det är ju det som du säger, liksom att hitta någon som faktiskt kan hjälpa en och fånga de idéerna, om man är den som har många idéer, medan jag då letar efter den som har många idéer, så jag har någonting att fånga.
Det var någon som sa det, jag är bra på att kasta spaghetti på väggen, men jag har ingen koll på om den fastnar eller inte. Så det behöver jag andra som gör åt mig. Apropå en annan liknelse.
Ja, och det som du pratar om också, att ställa folk inför svåra uppgifter och så här, omöjligt, det är bara en fråga om tid till att det är möjligt. Men att så här, ja, men hur gör vi det här 10 gånger bättre, gör ofta att folk har lättare att släppa sina föreställningar om hur saker och ting ska vara. För om, så här, om vi ska göra det 10% bättre, eller bara lite bättre, då är, så här, ja, men då är det där vi står nu, det är där vi utgår ifrån, och så gör vi en liten förändring. Men om du måste göra någonting 10 gånger bättre, då måste du tänka inte bara utanför lådan utan i en annan låda eller på något helt annat.
Men det där är också väldigt spännande och någonting som vi möter mycket i mitt jobb nu. Ungefär hälften av inflödet till LiD kommer från forskningsdrivna idéer från forskarvärlden. Och då är det personer som kanske har forskat 15, 20, 25 år och är väldigt, de kan ju vara världsledande verkligen i sin forskning. Och sen ska man ta det till att börja driva ett bolag på. Det är ju verkligen som att kliva ut i en annan värld. Och det är också något som vi vi har liksom inte kanske för få idéer, men vi har för få entreprenörer.
Mm.
För det är inte samma person, det är väldigt sällsynt att det är samma person som har forskat hela sitt liv som också kliver ut och säger, nu ska jag driva bolag.
Mm. Jag tror snarare att det, min bild av det är att det är tvärtom, för om man har forskat och vad säger, snöat in på ett ämne så mycket, då är det ju det man vill ägna sig åt. Man vill inte ägna sig åt bolag, sälj, bygga team, alla de här sakerna.
Och min bild är också, har man lagt ner så mycket tid och energi i sitt liv, mm-hmm. så kanske man ska fortsätta vara experten.
Ja.
Sen ska du, om det är din idé, och nu kommer vi till det här med skydd, det gäller ju ändå att skydda, sådana idéer gäller att se till att man har patenterat ordentligt. Mm-hmm. Men, så där har vi en till grej. Du får inte prata om det förrän du har patenterat det, för då är det kört. Liksom. Mm. Men det gäller ändå att få med dem på en mental resa i att säga, okej, det kanske ska bildas ett bolag, det ska kommersialiseras. Du är med och är medgrundare i det där bolaget och delägare. Men du ska låta någon annan springa med idén.
Mm.
Men det jag har sett då under de här 4 åren som jag har varit på Lead, så är det så här, det gäller ändå att ha dem så pass nära och med att när man då får massa krav från marknaden som säger, åh, är briljant, fast vi vill ha det lite mer så här.
Mm.
Då gäller det ändå att ha med någon ur forskarteamet som kan börja göra den här tillämpade forskningen. Så att man ganska snabbt kan vrida den till att säga, ah, var det här ni ville? Och så får man tillbaka ny kundfeedback, så ska man ändra lite till.
Mm.
För får man inte med den kopplingen, då lyckas man inte ändå. Mm. Så det är igen det här, det är teamwork, och det gäller att hitta hur man syr ihop det där teamet på absolut bästa sätt.
Mm. Och är man en idéspruta, om du tycker det är så, alltså jag håller med dig om det här med patent och den delen, och det är lite annorlunda, det är en sån värld. Företag, alltså inom ett företag till exempel är det ju ofta på ett annat sätt. Mm. Folk är rädda att bli av med idén och någon annan ska ta cred för den och så vidare. Men ja, det är inte samma
påverkan. Allt det på företagstid tillhör ju oftast företaget.
Dessutom.
Men det, prestigen är viktig.
Vet ja, ja, men absolut.
Nu
avbröt jag vad du skulle komma fram till.
Men jo, produkten i sig, precis som du säger, man måste våga vara så pass nära att man nästan chansar på att en idé tappas och ha till stor själv säkerhet på att även om de snor en del av idén kommer de inte antingen kunna exekvera lika bra som jag gör så att vi kan lösa det på det sättet, eller så kommer en ny idé som gör att jag gör det. För att jag tror otroligt många fler idéer har dött av att människor inte har vågat involvera människor, även om vi talar så pass långt som patent och så vidare, än idéer som har dött för att någon har stulit dem och gått vidare med dem, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror det är en faktor jättemycket åt det första.
Mm.
Det måste man ju ha respekt för också någonstans.
Absolut, jag håller med. Men man måste också, tycker jag, ha respekt för att det kräver mod att, som jag sa, vi har ganska bra med idéer, men vi har ganska få entreprenörer.
Mm.
Och vi har 2 entreprenörsprogram på Lead. Mm. På sommaren så anställer vi 20 studenter som under 5 veckors sommarjobb marknadsverifierar. De är 2 och 2 med en idé från universitet. Det måste vara en universitetsidé, för det är sån finansiering på det.
Mm.
Men så då får man en forskaridé som man själv ihop med en kompis får marknadsverifiera. Och där kommer vi ju flera gånger ha kommit fram till att nej, fast det finns ingen marknad som är beredd att betala för det som du tror är värt att betala för.
Mm.
Men vi har ju också några som har kommit fram till att jo, det här är jättespännande. Och det där gör de på 5 veckor över sommaren.
Mm.
Så det går ganska snabbt. Medan vi har andra som, där forskaren själv har försökt att gå traineeprogrammet hos, eller ett entreprenörsprogram hos oss.
Mm.
Det har tagit kanske 13 veckor och ändå har man inte, för man, igen, att lägga upp det som att lägga sin bebis på bordet och säga, döda den om du vill. Nej, men det handlar ju om att man blottar sin idé för att säga, är någon beredd att betala för det här? Och så kan man ju få ett nej. Det är ju jättejobbigt om man har forskat i många år på det. Medan ger man den till någon annan så är det är mycket lättare att ta död på någon annans idé. Men vi pratar mycket om det. Det är bättre att fejla snabbt än att hålla på länge och harva med något som inte blir något.
Och det är ett viktigt stöd också att, som organisation. Alltså, i ditt fall blir det ju från ert håll att hjälpa de här. Men i en organisation att hjälpa sina medarbetare. Dels att hantera det jobbiga att dela bort idén och visa att det är okej. Och om folk inte älskar idén, det är inte fel på dig. För att det är så. Nej. Och fånga upp dem där. Och på samma sätt också kunna ha den pondusen och säga att alla idéer är inte saker vi ska agera på, även om de är bra. Och just den här får vi nog vänta med. Alltså, det tror jag är en jätteviktig del som chef, om man vill ha en innovativ organisation att få till.
Jag tycker du sätter fingret på en viktig poäng här också. Att det kanske inte är det nu. För jag menar, de som har forskat mycket och så här, det, är så här, det kan vara en affärsidé om 5, 10, 15 eller 20 år.
Mm.
För jag vet inte hur många gånger de försökte lansera smartphonen innan den fick genomslag. Alltså det finns ju bilder på Apples smartphone från 90-talet där det är så här, den slog aldrig. Varför inte då? Nej, men tiden var inte mogen.
Nej.
Och det kan ju vara likadant med många idéer som finns i forskningsvärlden idag. Att, nej, men tiden är inte mogen riktigt än. Men man, då gäller det att man antingen håller i eller vidareutvecklar idén.
Det handlar ju jättemycket om timing. Ja, du ser att jag skrattar nu. Men jag gick ju universitetet 99.
Ja.
Och då började jag på Sectra. Min man började på Ericsson.
Mm.
Och efter något år, typ 2000-2001 tror jag, då hamnade han på en avdelning som höll på med massa nya grejer. Mm. Och plötsligt en dag kom han hem med en skärm. Typ stor padda om ni tänker er. Och vi hade precis fått vårt första barn, så jag vet så väl, för jag var barnledig. Jag bara, vad kommer du hem med? Ja, men det här är så cool, vet du. Man ska kunna sitta i soffan och ringa och så kan man se den man ringer. Jag bara, och vem vill sitta med en skärm i soffan och ringa? Och det var typiskt så. Och den slog ju, de la ju ner det sen.
Mm.
Men den kom ju för tidigt. Timingen var för tidig liksom.
Mm.
Men det var verkligen så här, när han kom hem med den där, bara, vad kommer du hem? Vad släpper du hem?
Och där är ju pengar viktiga, alltså vad man än tycker. För att man kommer att vara uthållighet. Det kommer att ta ett tag, och en del av att göra vinst på en ny idé gäller ju även att tala om tålamod för. Det är ju ofta kanske det man betalar i företag och så vidare. Men det tar ju tid att bygga mognad så att någon kan ta emot det och förstå vinsten av det vid ett senare tillfälle. Och ibland så måste man hålla alla varma tills dess att marknaden eller tekniken eller vad det än är finns där liksom för också. Så att...
Och det är väl nästa på tal om det här svårigheten med att bygga ett skalande bolag.
Mm.
Om du kommer till delen att du bygger ett team, du är en 5-10 personer, du börjar få lite marknadstraction och har en rullande verksamhet ändå. Mm. Men att sen gå från det till att bli 30 anställda,
mm,
där är ju första sån dalen som kommer som man ska försöka ta sig över.
Mm.
Både att man blir en större organisation, men också att du ska hitta de kunderna eller det kapitalet som gör att du klarar av att ta det hoppet.
Mm.
Och det har ju varit oerhört svårt nu sista året för bolag som har varit hos oss. Det har varit ett jättetufft år på det sättet.
Ja, och man behöver ju även ta den personliga växten också, för om du ska styra över 5 eller 10 personer har du ett ledarskap, men sen när du blir 30, då måste du bli mycket bättre på att delegera och faktiskt lämna det här ansvaret till andra. Och det kan ju vara svårt, framförallt när det har varit ens idé och ens bebis från början. Alltså att våga släppa det, det tror jag att ni kommer få se mer problem med ju fler alumnbolag ni får. Att det kommer nog finnas en marknad för lead växa steg 2.
Linköping Science Park har ju ett scale-up-program. Och för där pratar vi just med kommunen också, som ju är en av våra delfinansiärer. Att, det känns som att det, eller så här, vi kan visa på ett väldigt bra utflöde.
Mm.
Siffrorna för 2022 har precis kommit i årsboksluten man går på. Men då omsätter lead-bolagen från 2006 och framåt, där vi mäter, 2,1 miljarder och har 1200 anställda. Så det är ändå bra, och 70-75% är kvar i vår region, så det är superbra. Men det är väldigt få av dem som sen verkligen har börjat skala.
Mm.
Så där pratar vi rätt mycket om att vad är det som behöver till för att man ska få hjälp med det.
Mm.
Och jag tror mycket ligger i det du sa också. Man har gjort hundår, man har börjat rulla bra, man kanske har vuxit till de där 30 ändå, men sen ska du växa till 100.
Mm.
Att komma hem då, under den tiden har du kanske också skaffat dig din familj. Då ska du komma hem sen och säga, åh, men jag tänkte nu kavlar jag upp ärmarna och kör stenhårt igen. Och kanske borde vi pantsätta huset, typ. Nej, jag skämtar lite. Men ändå det här lite att orka ta det klivet. Mm. Eller att inse, nej vet du, det är faktiskt inte du som ska vara vd nu. Mm. Vi ska in någon annan.
Det tror jag är den främsta insikten som många av de entreprenörerna behöver komma till. För det är ofta de som är idésprutor eller så kallade starters som jag pratar om, liksom att de behöver lämna över till någon som är en förvaltare eller vidareutvecklare, för det är, de kommer få en ny idé ganska snart om de sitter på händerna tillräckligt länge.
Ja, Epishine som finns här i vår region, som ju är från universitetet och sen har varit via Lido och nu är här i stan, de är ett ganska spännande exempel på det tycker jag. För de hade ju en vd i starten, sen hade de en vd här tills alldeles nyligen. Och nu så måste de in med mer kapital och de ska verkligen växa utomlands. Och då tog de in en annan vd.
Mm.
Men alla är kvar i bolaget.
Mm.
Så hon som var vd tidigare nu, hon är CEO i bolaget. Mm. Och han som var vd innan har andra roller, vet jag. Så där har man ju på något vis, tror jag ändå, jag ska inte säga att det var planerat för det är så bra tror jag kanske inte riktigt. Men man har uppenbarligen klarat av att ha den dialogen bra. Ja. Så att alla känner att, ja ah, men det här blir bra. Mm. Det är inte en prestigeförlust att jag nu inte längre får vara vd. Utan jag har en annan roll där jag får komma fram och blomma i det jag är riktigt bra på. För i den här fasen som kommer nu, där passar faktiskt inte jag. Mm. Där behövs det andra skills.
Det där ser jag ofta i företag också. Vi pratade om nu på, men innan så har man att, ja men här är en jättebra idé i team. Och dels kan folk vara rädda för att dra en vidare, för det blir så stor apparat. Och som du sa, det här med att skala upp företag. Det är samma sak där, att skala upp idén, det ni gör i er team. Kan du inte visa hur vi ska göra det för hela avdelningen, hela företaget? Så, oj, nej. Så det är en delen. Och andra delen är att folk är så rädda för att flytta idén från en viss person. Ja, men du har ju kommit på det i ditt team. Gå och presentera för resten av företaget. Den personen kanske absolut inte är rätt person för att driva en det kanske vill, men kanske inte rätt person för att driva det på stor skala och få andra intresserade av det och förklara hur man gör det i en generell kontext, inte bara det de har varit. För det där är jäkligt känsligt, tror jag, för många människor.
Mm. Men det har ju också med ledarskap att göra. Alltså.
Det är jätteviktig ledarskapsfråga. Mm. Jag tror innovation, ju mer vi pratar, ju mer jag övertygad blir om att ledarskap är en nyckel för att det möjliggör innovation i en organisation.
Jag säger att det handlar jättemycket om kultur. Mm. Du måste få en kultur där det är tillåtet att testa nytt. Mm. Det är tillåtet att misslyckas. Mm. Och där man kan ha en öppen dialog om vad gör vi med dem som vi väljer ut att vi fortsätter jobba vidare på de idéerna.
Mm. Och man också vågar säga nej till
det. Ja, för det är just, det här kommer ju få vara till sakens natur. Mm. Mer än typ 80% av idéerna kommer det bli nej på. Ja. För man kan verkligen inte göra allt.
Och jag som är någon som är sagt, mer idésprutad, vi pratar personligt förut. Jag vet inte, jag har suttit i roller i företag där jag har människor runt mig som så här, jo men vi tycker Erik är bra, så vi vill inte hålla honom tillbaka. Det är klart vi ska agera på den här idén också. Mm. Och det är så här, jag är nog inte rätt person att sätta stopp för mig själv. Och du måste vara det om det här företaget ska fungera. Och nu som lite mera senior kan jag själv inse det och säga, ah, nu är igenom mig för mycket makt. Men tidigare i min karriär, jag uppskattade inte alltid de människorna, men i retrospekt så gör jag det jättemycket. Mm. Mm. För nu förstår jag hur viktigt det var för att företaget skulle överleva, att de inte lyssnar på mig. Nej. Alltid.
Mm. Och ofta så kommer det ju en ny idé sen. Alltså om vi inte springer på den här igen, då springer vi kanske på nästa. Eller den efter det.
Ja.
Jag tänkte, har du någon som är med det, Robert?
Men det där är spännande, för det ser ju vi också. Mm. Vi har ju... Det där är ett dåligt uttryck, återfallsförbrytare. Men alltså, återfallsentreprenörer.
Jag tänkte, det finns ett uttryck som är serieentreprenörer. Mm.
Ja, serieentreprenörer har vi ett antal. Och vi har ett antal forskare som också väldigt tydligt är återkommande i våra rullar. Som också då har knäckt nöten med att okay, jag ska inte involvera mig i allt som jag har kommit på. Utan jag ska se till och antingen ta hjälp och hitta någon som vill driva det. Eller så ska jag hitta någon själv som jag vill ska driva det. Så där har vi ett antal som liksom är involverade i många idéer och bolag. Vilket är jättekul att se.
Och det tyder på väldigt stor personlig mognad och självinsikt hos de personerna. Mm. Så det är bara att applådera dem för det.
Att man måste, de flesta av dem upplever jag också är ganska prestigelösa. Mm. Liksom.
Jag tror det är en nyckel. Egenskap, jag vet inte om vi kallar det egenskap, för jag tror det går att träna fram det också, men att man faktiskt kan ta sig ur sitt eget ego ibland. Mm. Jag tänkte vi skulle ta och knyta ihop den här säcken, och av allt det här som jag pratat om, vad skulle du säga är det viktigaste för våra lyssnare att ta med sig?
Att om man har en idé så finns det bra med hjälp att få i vår region. Mm. Och ta kontakt med någon av dem vi har pratat om, så kommer de att leda dig rätt, säger jag. För tar ni kontakt med oss på LID och ni inte är rätt för oss på LID, då kommer vi att försöka hjälpa dig vidare till någon annan. Mm. Och skaffa en kompis. Försök inte göra resan själv. Man är aldrig stark själv.
Mm. Ett jättestort tack för att du vill vara med i våran podd.
Stort tack, Katarina.
Tack för att du fick komma.